Hej och välkomna till avsnitt 1135 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i brittisk politik tillsammans med min kollega John Gustafsson. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste som hänt i brittisk politik. Och det första som vi ska prata om det är att Labour har knappat in på den ledning som Tories har haft väldigt länge. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, Tories har alltså lett ganska stort sedan förra hösten. Och vann ju valet stort, som det kanske som det jag tror de flesta lyssnare här minns. Och Tories, alltså Storbritanniens konservativa parti, hade så sent som för en månad sedan så hade man ledningar som var på ungefär mellan 12-15%. Och går man tillbaka lite tidigare till början av maj så hittar man ledningar i vissa märken på 20 och till och med 26% hade man som mest i slutet av april. Nu är man nere på, så de senaste mätningarna så kommer de två senaste veckorna så ligger man på mellan 2% som minst och 8% som mest. Och det är alltså en extremt stor skillnad. De flesta mätningarna är mellan 2%, 3%, 4% ungefär. Det är en eller två som är upp på 8%. Men alltså det är en extremt det är en extrem förändring i landskapet, måste man verkligen säga.
Bara lite kort, vad beror det på då, tror du?
Ja, så framför allt så beror det på Dominic Cummings, om vi ska vara helt ärliga. Dominic Cummings, som är alltså rådgivare åt Boris Johnson, ledde Leave-kampanjen, stor politisk profil i Storbritannien, lite av en brittisk Karl Rove skulle man kunna säga. Han ertappades med att ha brutit mot reglerna för karantänen, det är lockdown som Storbritannien var under. Och Boris Johnson vägrade att avskeda honom och han vägrade att avgå, och väldigt många även konservativa ledamöter i parlamentet krävde hans avgång, men det gick ingen vart utan Boris Johnson ignorerade allt det där. Och sedan så ertappades ytterligare Tory-ledamöter med att ha brutit mot lockdown-reglerna, så att en ledamot som heter Bob Seeley, han gick på en barbecue tillsammans med journalister mitt under lockdown, mitt under nedstängningen. Och det här är alltså helt mot reglerna, helt mot de regler som de konservativa själva som regeringsparti designade. Så man kan säga att det verkar som att det finns ett antal ledamöter plus Dominic Cummings som ansåg att reglerna gäller för vanliga människor men inte för dem. Och Bob Seeley, han gjorde det dessutom ännu värre genom att han upprepade, för att alltså, ja, ni får gå tillbaka till vår förra podd om ni vill ha detaljer, men det är kort sagt, Dominic Cummings hade som ursäkt för varför han hade brutit mot reglerna två gånger, att den andra gången så var han bara tvungen att åka, han skulle köra, ta en tur med bilen för att kolla att hans ögon, att hans syn hade återhämtat sig. Alltså han hade haft problem med synen under tiden då han hade haft coronaviruset, och sen så skulle han sätta sig i bilen och köra typ 15 mil för att kolla att synen funkade. Och istället för att typ gå till en optiker så jag är ett stort fan av Dominic Cummings, men det där var ju patetiskt. Det fanns inga ursäkter. Det var inte för att testa synen som man satt sig i bilen. Om man tror att man har problem med synen, då sätter man sig inte bakom ratten. Liksom om man tror att det är någon risk alls. Men Bob Seeley, han tänkte att det här funkade för Dominic Cummings. Så när han fick frågan om varför gjorde det här, så nej, jag tänkte jag skulle testa synen på en barbecue.
Sa han så?
Ja. Ja, han hånade i princip Dominic Cummings sådär. Ja, om den ursäkten nu är bra nog för Dominic Cummings, så är det bra nog för mig också.
Okej.
Så det är, alltså det blev nästa parodi på det här. Det är, och sen en annan parlamentariker, Rob Roberts, hade en vild fest under karantänen som polisen tillkallades till för att bryta upp. Och nu ska vi alltså förstå att fester var inte tillåtna. Och är fortfarande inte tillåtna, men jag förstår saker rätt. Det beror på hur många som är där. Men under karantänperioden så var festen inte tillåtna överhuvudtaget. Men det brydde sig inte, Rob Roberts om. Hans försvar är att han inte var hemma då. Så det här ska alltså vara något, jag vet inte om jag förstod saken rätt, men typ något tonårspåhitt eller något i den stilen. Men ja, det håller inte så riktigt. Och dessutom, om han nu var, som man säger, 200 miles bort från sitt hem, varför reste han under karantänperioden? För det fick man inte göra heller. Så det som... Du måste bli bättre på det här och hitta på ursäkter.
Men de här sakerna har gjort att folk alltså tappar förtroende för Tories och tycker att de är hycklande som ger regler till folket men inte följer dem själva. Kan man säga så?
Man kan säga så, men framförallt man kan säga så att de absolut värsta skandalerna som man kan ha som politiker, det är de som bekräftar det folk innerst inne redan misstänker. De värsta skandalerna, och det är därför som om vi går till amerikansk politik som ändå var den här podden huvudsakligen handlar om, så har vi Mitt Romney och det här med 47% hela den grejen. 47% av amerikanerna betalar inte skatt, de kommer alltid att rösta på demokraterna, de är liksom freeloaders. Så 47% av befolkningen har redan förlorat, de kan vi skriva av ungefär. Och nu är ju grejen, anledningen till att den här, jag menar, allt han sa var ju faktamässigt sett rent korrekt. Men att det blev en så stor skandal, det är för att Romney som, jag menar, en multimiljonär, det är liksom det man misstänker, att han ser ner på alla låginkomsttagare. Och den där inspelningen bekräftade på något vis det folk redan hade en misstanke att alltså, det bekräftar en stereotyp. Och sen är det också det att sen en annan liksom värsta typ av skandal eller om man ska säga den andra typen av skandal som är värst, det är det som slår mot din liksom grundläggande sales pitch, mot din kompetens så att säga. Så att för en socialdemokrat så är det livsfarligt att ertappas med att ha skattefuskat. Det kan man överleva om man är moderat. För alla vet att moderater hatar skatter. Men socialdemokrater, liksom, det är ju banne med ni som har sett till att skatterna är som de är. Liksom, nu får ni ta ansvar. Liksom. Så det finns, jag menar, det som slår, för att jag menar, hela socialdemokraternas sales pitch, det är ju att vi är partier som står för solidaritet. Om man då som socialdemokrat agerar osolidariskt så slår det mycket hårdare än om en moderat gör samma sak. Man förväntar sig inte det av moderaterna. Så och alla partier har, jag menar det är inte bara socialdemokraterna som har utan alla partier har någonting grundläggande som man kan säga att om du inte lever upp till den här uppförandekoden för det här partiet i socialdemokraternas fall, du betalar din skatt. Liksom, inga om och inga men. Om du inte gör det så kan du inte företräda partiet. För Tory så är en grundläggande sales pitch den här regeringsdugligheten. Vi är det stabila partiet. Vi är tough on crime. Vi är regeringsdugliga och det är inte vänster. Men det här, när man då har en massa parlamentariker som springer runt och har fester eller utflykter mitt under en pandemi, det är liksom det skadade seriösa intrycket kan man ju säga. Och det är mycket det som Tories säljer till väljarna.
Mm, just det. Okay.
Sen ska man också vara medveten, en annan grej som har påverkat det här väldigt mycket, det är Black Lives Matter. För att dels har det lett till en mycket högre entusiasm och mycket mer uppmärksamhet för identitetspolitiken, mycket mer entusiasm för vänsterpolitik. Men Tories svar på Black Lives Matter, på alla de liksom vandaliserade statyer och liksom olagliga sammankomster, demonstrationer, upplopp, allt det här, har varit väldigt svagt. Man har inte velat liksom ha någon, man har inte velat ha en eskalering, utan man har väl tänkt ungefär att ja, de får väl trötta ut sig typ. Och det här kan man säga att, jag menar, och det här har bidragit, för det vi ser i mätningarna, det är dels att Tories funkar men också att Labour stiger. Och normalt sett så brukar, jag menar, det är ganska vanligt att ett parti står stilla och det andra stiger eller funkar, att man tappar till övriga partier. Men man kan säga att det finns en ökad entusiasm för Labours politik, samtidigt som det finns många konservativa som känner att, jag menar, vad var poängen med att rösta konservativt om liksom inte polisen kan ta hand om de här huliganerna liksom. Mm. Och så det här tror jag är huvudsakligen. Nu ska vi säga att det är 4 år till nästa val. Det är jag menar, det här är inte överdrivet relevant som liksom en det har inget så att säga prognosvärde för nästa val.
Men Tories måste se till att liksom skärpa sig och inte låta liksom det här fortsätta, utan man måste vara mer alerta än man har varit hittills kanske.
Ja, man måste vara mycket mer alerta. Man måste förstå att alla ledningar kan förloras. Man måste förstå att de flesta människor har ingen ideologi. Det här är något som är väldigt viktigt, för att de allra flesta människor röstar baserat på hur deras dagliga liv ser ut. Man har ingen liksom grundläggande ideologisk, jag menar, om det är konservativ eller socialdemokratisk eller grön eller vad det nu kan vara, ideologisk övertygelse, utan man är bara okej, det går bra för mig, då röstar jag på den sittande regeringen, det går dåligt för mig, då röstar jag på oppositionen. Och nu, eftersom pandemin har ödelagt ekonomin, inte bara i Storbritannien såklart, det har gått mycket värre på många delar av Europa. Jag menar, det är många som känner nu att, jag menar, det går ut för mig personligen, och då är det svårare för den sittande regeringen att motivera att folk ändå ska känna att de gör ett bra jobb. Och då gäller det att man som politiker har en mycket större disciplin och inte ger oppositionen sådana här enkla, jag menar, öppet mål som man har gett nu de senaste månaderna. Det får man helt enkelt inte göra, utan det krävs fortfarande kompetens för att regera även om man har vunnit ett val stort bara ett halvår senare. Man får inte släppa blicken på målet här.
Nej. Och det för oss till nästa grej då. Nu det går, alltså Tories, det är lite skakigt så här. Den andra väldigt kända konservativa anti-EU-profilen, det är ju Nigel Farage. Och han har haft sitt Brexit-party, men nu är ju Brexit en verklighet, och därför så planerar han att starta ett nytt parti faktiskt. Kan du berätta om det då?
Ja, det här är något som jag tror att vi nämnde redan i december när spekulationerna började om det här. Och det här nya partiet ska enligt uppgift heta Reform Party, alltså Reformpartiet. Och man kan väl säga att Nigel Farage har väl uppfattat att det finns ett missnöje bland högern mot konservativa. Och inte minst, det här är mycket en reaktion på det här med Black Lives Matter. Och jag menar, som det här med att man inte brutit upp protester, man har inte stoppat vandalisering av statyer och andra liksom minnesmonument. Man har, jag menar, man kan säga det finns en hel del liksom old school konservativa som är väldigt förbannade på Boris Johnson i det här läget. Och här är och där tänker alltså Nigel Farage kliva in och var helt enkelt väldigt, väldigt, jag menar, som jag förstår, väldigt traditionellt konservativ när det gäller stå upp mot identitetsvänstern och, jag menar, kräva systemreformer. Och såklart kräva att övergångsperioden inte förlängs och att man har, ja men det är i princip ett no deal Brexit. Mm. Och det sistnämnda är det som jag tycker är intressant, för att, jag menar, allting talar för att Storbritannien verkligen planerar för det. Men Nigel Farage säger att han är orolig för att han i sista sekund kommer att gå med på någon liksom, ja men någon dålig deal bara för att ha en deal. Och jag tror att det är mycket det här handlar om. Jag vet inte om det här partiet kommer att materialisera. Men jag tror att Farage känner helt enkelt att i alla fall tills övergångsperioden är över och det finns antingen en bra deal eller ingen deal, så måste han i alla fall finnas på den politiska kartan, för att det är tydligt att Tories slappnar alldeles mycket när de inte har ett hot från höger. Jag menar, hade det funnits, om vi säger att Farage hade haft ett parti nu när de här processerna började, hade Tories vågat att jag menar, låta polisen se på. Jag menar, när vänster slödder håller på och plundra butiker och vandalisera och så vidare. Men det hade inte hänt, för att, men som det just nu så är problemet att det finns ingenstans att gå till höger. Det finns inget parti som är mer, jag menar, hårdare mot brottslighet eller hårdare mot identitetspolitik än Tories. Du har bara dem, och inom Tories så har Boris Johnson ett extremt starkt mandat, så han kommer inte att bytas ut på evigheter. Och nu vill jag betona att Boris Johnson har gjort överlag väldigt starkt jobb. Men och jag menar, jag kan förstå den politiska liksom biten, att man är, jag menar, man är rädd för att för att det ska bli liksom himmelska fridens torg, om man säger så. Man vill inte ha någon massaker av folk som demonstrerar. Och det är klart man inte vill, men samtidigt, jag menar, en av poängerna med att rösta på de konservativa, det är att man ska få ett stabilt samhälle med regeringsdugliga ledande politiker. Mm. Och ja, nej, men då får man helt enkelt ta risker i det här fallet. För att, och i synnerhet då när det gäller nationella monument. Jag menar, som jag ser det just nu, men nu ska vi säga att, jag menar, regeringen har vägrat gå med på, jag menar, de här kraven på att man ska ta ner statyer av Winston Churchill och så vidare. Men jag menar, här borde man helt enkelt gå ett steg längre. De monument som hotas av så kallade demonstranter, som egentligen är vandaler, men hur som helst, där borde man helt enkelt gå in och bara säga okej, visst, det är väpnad vakt 24 timmar om dygnet, kom inom 10 meter av monumentet och du får skylla dig själv. Det var så du måste göra.
Och det är så man gör i USA, kan sägas. Men i alla fall, alltså, om jag får komma in här då och säga någonting om Nigel Farage. Alltså, du och jag har ju gett både ros och ris till honom. Alltså, vad tycker du om det här nya partiet och liksom det han försöker göra? Min initiala känsla är att det här är bra, det behövs. Jag menar, Tories är, det tog mycket, det krävdes mycket för att släppa in Tories i hela den här Brexit-rörelsen. Och det hade inte skett utan Nigel Farage. De hade ju Daniel Hannan och alla de här som jag pratar om så ofta som var på den sidan. Men partiet som parti, så att säga, partiet vid dess helhet, hade ju liksom inte gått åt det hållet om inte Nigel Farage hade banat marken. Och vi har en fråga till också som inte är hanterad än av Tories, och det är frågan om islamisering och fråga om massinvandring och sådana saker, och islamisering i synnerhet. Tories berör inte den frågan, och det är någonting som, jag menar, där skulle Nigel Farage också kunna spela en roll. Så att jag är positiv. Vad säger du?
Instinktivt så kan jag säga att jag tror att det kan vara positivt. Sen vill jag väldigt gärna se någon form av valteknisk samverkan. Ungefär som det var med Brexit Party, där man stod ner i de flesta valkretsar. Så jag menar, jag ser gärna någon sorts samverkan, för jag vill inte släppa in Labour samtidigt. Och Storbritanniens system är designat som det är, vad man tycker om det. De har ett valsystem som är byggt för två stora partier. Men det är också intressant att det är många inom Tories som ser det här ungefär som en hämnd av Farage för att han inte blev adlad. För att inför förra valet så fanns det en kampanj bland många liksom EU-skeptiska gräsrötter att man borde adla Nigel Farage, alltså genom ett knighthood, som tack för hans insatser för Brexit. Och det skedde inte, kan man ju säga. Men nu påpekar man, hade man bara adlat honom, gett honom en plats i House of Lords, så hade han inte kunnat driva några partier längre. Så då hade man i alla fall blivit av med det här problemet. Men som sagt, det är lätt att vara efterklok. Men jag tycker så här, att det finns det är väldigt tydligt att det finns, jag menar, globalistiska krafter inom Tories som gärna vill ha tillbaka business as usual. Boris Johnson hör inte till dem, men Boris Johnson är samtidigt inte ideologiskt, han är inte så ideologiskt stabil som jag skulle kunna önska, även om han inte hör till det gänget. Så jag menar, jag tycker att det här ska bli intressant att följa, och jag vet att Några saker som jag vet att man har pratat om att driva, det är just att reformera valsystemet. För att jag menar, Storbritanniens valsystem som jag nämnde för parten, det är byggt för två partier. Men idag finns det fler än två partier och det gör att valresultaten blir väldigt snurriga. Man kan få en stor majoritet även med en ganska förhållandevis liten pluralitet av rösterna. Så jag menar, där finns det en del som man måste uppdatera efter hur politiken är idag.
En kort instickare där då, alltså det är mycket gnäll nu från demokraternas sida om att, ja men i USA då, om att man kan vinna presidentval utan att ha majoritet av rösterna. Skulle du säga att Storbritanniens system är ännu mer åt det hållet?
Ja men absolut. Men i Storbritannien så har det hänt att partier har fått majoritet i parlamentet med 35% av rösterna. Och då ska man också förstå att parlamentet bestämmer allting. Jag menar, det finns inte det som i USA, att det finns en högsta domstol och en, liksom en senat och jag menar, självständiga grenar av regeringen. Men Storbritannien så är det så att har du majoritet av parlamentet, ja men grattis, du bestämmer i princip. Så att man då kan få det med en väldigt liten pluralitet, det är inte så det är tänkt att fungera, utan tanken är att det ska... Jag menar, tanken är att det ska finnas två stora partier. Nu finns det inte det längre, utan istället får vi en massa, jag menar, ungefär 20% av väljarna som representeras av typ 2% av ledamöterna för att de röstar på partier som inte är de två största. Så jag menar, det här är något som man måste ändra på. Det är liksom, med det sagt, jag skulle inte alls vilja gå till ett svenskt system, absolut inte. För att Sveriges system är... rätt katastrofalt är också, för det gör att riksdagsledamöterna vi har, de är bara knapptryckare i princip, de gör ingenting. De har ingen självständighet, de har ingen lokal koppling, de är bara namn på en lista och de kan bytas ut lika lätt mot någon annan. Så men det är, så men i Sverige så har vi en otroligt auktoritär och väldigt centraliserad demokrati där den riktiga makten finns med ett väldigt litet antal partitoppar i ett väldigt litet antal styrande partier. Så jag menar, det är ganska otäckt när man tänker på det på så vis. Utan det Storbritannien skulle behöva, det är det system som Irland redan har, som Irland har haft sedan man blev självständiga. Där man har förstahandsval, andrahandsval, tredjehandsval och så vidare. Och det gör att det finns aldrig någon risk att du kastar bort din röst. För att du kan rösta på, jag menar, Farages parti som förstahandsval, och om de då får minst antal röster i valkretsen, då elimineras de och så tillfaller din röst ändå det parti som du hade som andrahandsval. Så Irland har ett sånt system och det var väldigt, väldigt bra för politiken där. För att, och en av de absolut främsta effekterna, det är att politiken blir mer civiliserad när du måste... så att säga, vara schysst även mot de som aldrig kommer att rösta på det. För att det är stor skillnad i Irland mellan att vara någon persons andrahandsval och att vara deras sjundehandsval. För att även om du möter, liksom, om du pratar med en väljargrupp som aldrig kommer att ha det som förstahandsval, så kan du i alla fall få dem till att ge mig er andrahandsröst då. Så jag menar, det är väldigt många... folk som röstar på, jag menar, radikala vänsterpartier som förstahandsval, och sen röstar man på ett liksom måttligt vänsterparti som andrahandsval, och då andrahandsvalet är det parti som har chans att vinna egentligen.
Just det.
Och då blir det också väldigt viktigt att man inte gör personattacker mot andra kandidater, för att då kan det bli att den kandidatens väljare sätter det som sistahandsval för att de blir förbannade på en.
Jätteintressant, men en fråga om det, jag förstår, men alltså en fråga, alltså du som har bott på Irland och så också då, jag menar, hur skiljer sig en irländsk valkampanj i sådana fall från en brittisk, alltså i förhållande till retorik och sådana saker?
Jag tycker att de irländska valkampanjerna har varit mycket, mycket mer civiliserade. Nej, men alltså, Irland har väldigt, väldigt bra demokrati, måste jag säga. Åtminstone utanför universitetscampusen, för de är ungefär likadana som i Storbritannien och USA, tyvärr. Men utöver det, nej, men det är personfixerat. Det är du lär känna de som representerar ditt distrikt. Varje distrikt har 3, 4, 5 representanter. Och varje parti ställer upp med ett visst antal kandidater i varje distrikt. Så att du kan välja. Så att i Sverige har vi ju listor där man kan kryssa folk. Men här kan du ha till exempel att jag vill ha John Bob från Fina Fal som mitt förstahandsval. Sen har jag Jack O'Donovan från Fine Gael som mitt andrahandsval. Och sen så har jag den andra Fina Fal-kandidaten som tredjehandsval. Så du kan mixa precis hur du vill. Just. Så att jag kanske till exempel vill av ren princip rösta för ett jättelitet parti som jag vet aldrig kommer vinna min valkrets. Men jag kan göra det med helt gott samvete, för att jag menar, när mitt parti sen när man räknar rösterna, så räknar man så att man räknar ihop alla förstahandsröster. Den som har minst antal förstahandsröster blir eliminerad, och deras andrahands och de blir alltså eliminerade, och då fördelas den personens, det partiets röster eller den kandidats röster efter andrahandsalternativet. Och sen på och sen den som har minst röster, när andrahandsrösterna har fördelats, den blir eliminerad igen, och sen fortsätter man så att du kan börja med 10 kandidater, så blir den som slutar 10 blir eliminerad först, och andrahandsrösterna fördelas. Den som är på 9:e plats blir eliminerad, och den personens andrahandsröster eller tredjehandsröster om andrahandsvalet var den 10:e kandidaten blir fördelas, och så vidare tills man har det. Så att om det är 5 platser för den valkretsen, så blir det, när man har 5 kandidater kvar, då har vi slutresultatet.
Men intressanta skillnader, och då kan Storbritannien alltså lära från Irland. Det är deras bästa väg framåt, och att Nigel Farage, alltså förmodligen så kanske han också börjar att kika lite på Irland, vem vet då.
Det är det som jag misstänker kommer göra, för att det är dels vet jag för att Nigel Farage vill knyta kopplingar till Irland, så det kan vara bra bara för hans, jag vet att han hjälper irländska EU-skeptiker att organisera sig. Så jag menar att han lyfter fram liksom att Irland gör jättebra på det här området, det skulle vara positivt. Men sen också det att Irlands system är överlägset. Det är det överlägset mest demokratiska, det är det överlägset bästa för den politiska debatten. Och det håller extremister borta från regeringen, för att de som är extremister, de kan... I Sverige kan det vara så att ett extremistiskt parti får 4% av rösterna och sen kontrollerar regeringen för att deras röster behövs för en majoritet. Se Miljöpartiet för exempel. Det kan inte hända på Irland, för att extrema partier, de har ju väljare som är att, om antingen älskar du dem eller så hatar du dem. Och det är det som leder till att extrema partier som Sinn Féin historiskt, nu har de bättre sig på sistone, men historiskt har Sinn Féin ofta fått 10% av förstahandsrösterna, men sen i slutändan har fått 2-3% av mandaten, för att de får inga andrahandsröster, de får inga tredjehandsröster. Om du inte röstar på Sinn Féin, som är alltså extremvänsterpartiet, om du inte gör det så kommer du ha dem som sistahandsval. Så att det kan se väldigt bra ut för Sinn Féin när man räknar ut förstahandsrösterna, och sen när man väl börjar räkna andra och tredjehandsröster, då blir det tydligt att deras antal ökar inte.
Vad intressant.
Det är väldigt fascinerande. Och jag ska också säga, bara för att förekomma en vanlig fråga. Ja, rösträkningen tar evigheter. Liksom man får inga resultat förrän dagen efter. Oftast tar det 3-4 dagar att få klart det här. För man måste räkna ihop rösterna flera gånger om för att ha någon tydlig bild av hur det går. Men det är det värt.
Jag förstår. Det var en intressant avstickare till Irland. Vi går vidare och hoppar vidare till ett annat land då, som Storbritannien har en lång relation till, och det är ett land, men en före detta koloni, och den är med Hongkong. Vi vet ju nu att Kina gör allt för att pressa Hongkong och verkligen trycka in dem i det kommunistiska systemet, och det är många protester där i Hongkong, och tyvärr alltså, det är inte mycket som ser ljust ut för Hongkong, men Storbritannien har nu sträckt ut en hand. Man kan inte rädda staden, men man kan kanske i alla fall rädda några av dess invånare. Kan du berätta lite om den?
Som sagt, Hongkong var en före detta brittisk koloni som tvingades in i Kina 1997. Det här är väldigt viktigt att förstå, för att det här är något som vänstern i Sverige aldrig kommer berätta för er. Hongkong valde inte att bli en del av Kina. Det fanns ingen offentlig opinion för att bli en del av Kina. Det var ingen som ville bli en del av Kina. Utan Kina sa till Storbritannien att antingen ger ni tillbaka Hongkong eller så tar vi Hongkong. Och Storbritannien gjorde det så här i efterhand osmarta draget att ge upp utan kamp. Jag menar, i själva verket så borde man ha sett att det här, jag menar, för att man får sätta det här i perspektiv, för att det var många som hoppades då när den här överenskommelsen gjordes på 80-talet att Kina skulle bli en demokrati. Och då tänkte man att om vi bara snälla mot dem och vi bara, jag måste säga, vi play nice, jag menar, då kommer de att närma sig väst. Men det som Kina lärde sig istället, det var ju att västvärlden är vek. Västvärlden är svag. Hade man sagt istället, jag menar, det man borde ha gjort i det där läget, jag menar, jag är långt från en militärstrateg, men jag vet att det är allmänt kännedom att Storbritannien har kärnvapen bestyckade ubåtar. Det enda man borde ha gjort det är köra dit ett antal kärnvapen bestyckade ubåtar till närheten av Hongkong. En kinesisk soldat sätter sin fot i Hongkong och Peking finns inte längre.
Nej. Och på den tiden, i synnerhet på den tiden, idag är det inte så, men Storbritanniens militär var ju helt överlägset Kinas, alltså för 20 år sedan. Så att, ja.
Och grejen var ju det att, jo, totalt sett, men det finns också en hel del logistik i att bekämpa, liksom att kämpa ett sånt krig, utan hade man behövt göra det så är det med ett realistiskt kärnvapenhot i princip. Och det hade varit helt klart värt, och det hade gynnat Kina om Storbritannien hade stått upp mot dem och visat att vi låter oss inte hunsas. Det hade varit mycket, mycket bättre för Kina och för kineserna, men ja, det fanns orealistiska förväntningar, ungefär som det fanns med Ryssland också, ska vi också tillägga, så att nu kommer det bli, det här är liksom the end of history, nu kommer hela världen bli demokratisk och så vidare, så nu försöker vi vara snälla liksom. Och det visar sig att nej, men det funkar inte så. Det krävs verkligt ledarskap med skarpa markeringar från väst. Men hur som helst, vi kommer av oss. Hur som helst, Hongkong ockuperades av Kina 1997. Det bör verkligen beskrivas som en ockupation. De hade inte Hongkongbornas tillåtelse att ge bort det territoriet. Så ja, det är en ockupation. Det är ockupation sedan 1997. Men man hade samtidigt separata system där man kallar One Nation, Two Systems. Och det här innebar att Hongkong skulle fortsätta vara en frihetlig oas mitt i Kina, som inte hade samma system och inte hade samma politiska repression som resten av Kina, och hade en mycket mer marknadsvänligt och alltså mycket starkare äganderätt, mycket starkare, alltså självständiga domstolar och så vidare, som man inte hade i Kina. Så det här har sedan Kina steg för steg gjort allt för att förändra. Och det är ju det som har triggat de här protesterna som vi såg som började förra året.
Mm. Så är det. Men, okay.
Men Storbritannien har nu gjort ett drag som jag tycker är väldigt intressant. För att när Hongkong skulle lämnas över till Kina så ville Hongkongborna ha rätt att flytta till Storbritannien. För de menade att de är britter. De bör ha rätt att flytta till Storbritannien. Men Storbritannien sa tvärt nej under Tony Blair. Som för övrigt älskade all invandring som inte var av britter, kort sagt. Så det är tydligen ett krav att man får inte ha västerländska värderingar. Annars fick man alla andra fick invandra under Tony Blair. Men inte Hongkongbor som älskade frihet. Det var ett steg för långt. Så nej, total spärr mot dem. Men det finns ungefär 350 000 Hongkongbor kvar idag som har det man kallar för BNO passport, alltså British National Overseas Passport. Och det är alltså ett sorts, alltså det är lite krångligt, för grejen var att när det var många från kolonierna som började invandra till Storbritannien på 50-talet och 60-talet, så började Storbritannien begränsa den möjligheten. Tidigare så var det fri rörlighet inom samväldet, men det fanns invandringskritiska strömningar i Storbritannien, så man började begränsa det också. Så införde man en ny typ av ungefär andra klassens medborgarskap som innebar att man var britt, men man hade inte rätt att komma till Storbritannien. Och det var det som Hongkongborna fick. Och Så det finns ungefär 350 000 kvar som har ett British National Overseas Passport. Och tanken är nu att man ska ge dem rätt att flytta till Storbritannien. Eller ge dem något sorts snabbspår. Och man pratar också om ett annat snabbspår som ska gälla för ytterligare 3,6 miljoner invånare där. Så det är ganska många som jag menar, då ska man tänka på att Hongkongs befolkning är 7,5 miljon. Jag menar, om vi ska vara helt ärliga. Om vi utgår från att Storbritannien inte vill riskera en militär konfrontation med Kina, så är det här man borde ha gjort under 80-talet och 90-talet. Det är helt enkelt att säga okej, nu flyttar vi Hongkong hit. Jag menar, för att hade man då tagit till exempel alla Hongkongbor som hade universitetsutbildning, alla de som hade, jag menar, skills som behövdes i Storbritannien, och det är över halva befolkningen, för Hongkong är väldigt, jag menar, det var alltid en rik, välutbildad koloni. Jag menar, då hade man lämnat Kina med att de får det som en gång var Hongkong, men de får inga liksom ekonomiska fördelar av att ha det. Så det är ju det man borde ha gjort från första början. Men jag menar, jag vet inte vilken effekt det här kommer få på Kina nu, men det här är ju definitivt tänkt som, jag menar, tanken är helt enkelt att dels liksom rätta till i efterhand det man skulle ha gjort för över 20 år sedan, men också såklart att jag menar, hjälpa till med att
man räddar de som räddas kan och de som vill.
Ja, precis. Och man sabbar också en del för Kinas ekonomi, som är väldigt beroende av de väldigt kompetenta arbetskraften som finns i Hongkong. Och egentligen så, jag förstår de som säger till exempel att vi borde stoppa kinesiska studenter från att plugga här. Och jag kan tycka att det ligger en del i det, i alla fall i vissa fall. Men generellt, vill vi stoppa Kina, så är det absolut bästa vi kan göra det är att ta deras mest välutbildade arbetskraft. Erbjuder dem bättre möjligheter här. Och försvaga regimen genom att Kinas ekonomi kan inte utvecklas. Och fortsätta med det tills Kina går med på att demokratiseras.
Mm.
Men jag pratar inte om det här som ett för eller emot invandring. Jag säger bara rent pragmatiskt. Kina har 1,5 miljarder. invånare. De är en naturlig supermakt i världen, och vill vi att de ska vara något annat än världens naturliga supermakt, så måste vi börja sätta käppar i hjulet.
Håller helt med. Vi ska gå in på sista punkten också, det har med Skottland att göra, och där så växer nu stödet för Skotts självständighet.
Ja, precis. Det kom en opinionsundersökning igår från Panelbase, som en av de, ja, jag förstår att det här namnet betyder ingenting för svenskar, men det är väl ansett opinionsinstitut när det gäller skotska frågor i synnerhet. De gjorde det rätt bra i folkomröstningen 2014 i alla fall. Den här mätningen visar nu att 54% av skottarna vill lämna Storbritannien. Och det här är närmast det här är den högsta procenten, tror jag, för ja-sidan som har fått i någon opinionsundersökning, i alla fall från ett brett opinionsinstitut. Det här hänger väl delvis ihop med att Boris Johnsons regering har tappat i popularitet, och jag menar, i viss del kan man väl säga att, jag menar, även om man kan tycka att unionen är större än den rådande regeringen, så det är klart att det spelar ju in att om skotterna tycker helt enkelt att vi skulle kunna fixa något bättre själva.
Mm.
Men en sak som är väldigt intressant här, det är att bland de som är under 35 så säger 71% att de vill ha ett självständigt Skottland. Och som man kan säga, den demografiska trenden här verkar väldigt, väldigt dyster. Och det här är ju dock, jag menar, jag ska säga att jag får inte panik av det här. Men även om det är tråkigt, men det är av två anledningar. Och det är dels, jag tror inte det kommer ske någon folkomröstning under den här mandatperioden. Jag tror däremot att det kan ske under nästa mandatperiod, alltså det senare 20-talet, det tror jag. Men inte under den här mandatperioden, det tror jag inte Boris Johnson kommer gå med på. Men det andra, det är att självständighet är en ännu sämre idé idag än det var 2014 när man röstade om det här sist. Dels för att oljepriserna idag är lägre, Skottlands oljereserver är mindre och jag menar, olja är tänkt att vara det som ska driva Skottlands ekonomi som ett självständigt land, mer eller mindre. Klimattransitionen bort från fossila bränslen, bort från olja, den går snabbare nu. Det finns en mycket, mycket större, högre politisk ambition nu än det fanns 2014. Jag säger inte att man måste vara ett fan av den liksom klimatideologin, det är bara koncentrerande. Det här drabbar Skottlands ekonomi. Skottlands budgetunderskott är större nu än det var 2014. Men framförallt, Skottland, om man går ur Storbritannien så är man inte kvar i EU. För Storbritannien är inte med i EU, så det är ingenting att fundera på, utan Skottland blir då utan den engelska England, Wales, Nordirland, den marknaden och utanför EU. Mm. Och då ska vi tänka på att Skottland är väldigt exportberoende. Men 80% av Skottlands export, om man nu ens kan kalla det för export, men 80% av de liksom, exporten går till övriga Storbritannien. Så jag menar, även om vi säger man skulle kunna gå med i EU från dag ett, vilket man inte kan, så även om vi skulle säga att det var möjligt, så skulle den inte kunna ersätta det faktum att man måste ha tullar mot England och mot Nordirland. Det skulle inte gå. Och man skulle hamna i ett sorts limbo-situation där man inte har några, för de här Skottland skulle inte ha några egna handelsavtal. Man skulle inte ha några handelsavtal med, man skulle vara borta från EU, det man redan nu, och då skulle man även vara borta från alla handelsavtal som Storbritannien nu redan har knutit och kommer fortsätta knyta. Så då blir man, jag menar, det skulle bli en ekonomisk kollaps utan dess like. Och man skulle dessutom behöva etablera en egen valuta mitt under den här ekonomiska kollapsen, vilket är, jag kan ju säga så här, det vore en prestation om de lyckades med det, för det vet jag inte att något land har lyckats med.
Nej.
Det är, ja men det funkar inte så.
Nej, vi får hoppas att det inte fungerar, men alltså jag tycker också, vi kan avsluta med det, alltså Skottland, de verkar ju inte inse, vi har pratat om det förut när vi pratade om det här ämnet i tidigare poddar, alltså de verkar inte inse vilka som är deras vänner, utan de verkar tycka att Storbritannien är en dålig vän, vi vill ha EU som vän, och då inser de inte, alltså de fattar liksom inte liksom vikten och värdet av vänskap. Jag menar, Storbritannien, Skottland, eller rättare sagt England, Skottland, de har en hundratalsårig relation och de tycker om varandra, de gifter varandra, de känner varandra, de pratar samma språk och sådär. Men alltså EU har ingen relation till Skottland, utan man vill bara använda Skottland i sådana fall som ett verktyg mot Storbritannien eller mot England då. Så att, ja, någon gång så kommer de att vakna upp och inse att det är så också.
Ja, men jag tror också att man är, jag menar, jag förväntar mig inte att vanliga skottar ska börja tycka om England, för det vet jag inte att de någonsin har gjort. Men däremot, jag menar, som vi såg i folkomröstningen 2014, de flesta skottar, 55% för att vara mer exakta, är ändå pragmatiska. Det handlar inte så mycket om att man gillar England nödvändigtvis, men bara det att, ja men det funkar ändå bättre ihop. Så jag menar, slogan för Remain-kampanjen, eller för No-kampanjen ska jag säga, i självständighetsomröstningen, det var just better together. Alltså bättre tillsammans. Det är inte att saker är perfekt, men det är bättre tillsammans. Det är bättre att hålla ihop. Och det budskapet tror jag kommer, jag menar, när, om vi tänker att det skulle bli en folkomröstning, om vi på något konstigt sätt att man får Boris Johnson att gå med på det. Om det skulle bli en folkomröstning, så är jag ganska övertygad om att nej-sidan skulle vinna igen i slutändan. Just för att it's the economy stupid. Och jag menar i synnerhet, jag skulle säga så här, skulle Brexit bli en katastrof i början av nästa år? Jag menar, okej, kanske. Men även då, jag menar, skulle det bli så tror inte jag att det blir en folkomröstning, tror inte jag att regeringen går med på det. Skulle det inte bli så, då blir det som att det blir ett väldigt starkt argument för att sitta still i båten, så att säga.
Mm. Ja, bra. Okej, okay, men då tack för uppdateringen, John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1135 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på anglosaxisk politik som svensk media inte vill ge. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också påminna och rekommendera min och Jon Gustafssons långa serie på 150 avsnitt om hela den långa Brexit-processen, en serie som vi började redan 2012. Ett särskilt avsnitt som verkligen sammanfattar Storbritanniens relation till EU är poddavsnitt 861, Berättelsen om Brexit, Jon Gustafsson om britternas 40-åriga EU-historia. Lyssna gärna på det avsnittet som går att hitta på amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv, usapool.blogspot.com. Och med det sagt så är detta avsnitt slut. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.